إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دهري كتاب التوحيد Och vi har kommit fram till kapitel 36. Och där kommer författaren att tala om ria. Ria. Som på svenska kan översättas till ögonkänneri. Show off. Att vilja visa upp sig. Att göra goda gärningar. Religiösa gärningar. För att folk ska se en. För att folk ska höra en. För att folk ska tala gott om den. Det här kallas för ria. Och det är en form av kyrk. Det är en mindre form av kyrk. Så författaren kommer nu i detta kapitel och kommande kapitel tala om att göra gärningar för andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är någonting väldigt farligt och någonting väldigt viktigt att tala om. För det ligger i människans natur att hon tycker om att vara omtyckt. Hon tycker om att ha status. Hon tycker om att bli prisad och få goda ord och så vidare. Men när det kommer till religionen. När det kommer till religionen så är det inte tillåtet. Det är inte tillåtet att göra en god gärning för någon annan än Allahs skull. Utan allting gott man gör ska endast vara för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Då islam är en religion av ikhlas. Islam är en religion av uppriktighet. Som Allah har sagt, ala lillahi dinul khalis. Är inte den uppriktiga religionen för Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. De blev endast beordrade med att dyrka Allah uppriktigt i sin religion. Så att utföra en gärning som bön, eller fasta, eller skänka pengar för att visa upp sig, är inte tillåtet. Och det är en form av kyrk, och det kallas för ria. Att man gör denna gärning för att synas. Och så har vi en synonym på detta ord som kallas för summa. Ria kommer från ordet ra'a, att göra sig sedd. Summa kommer från ordet att göra sig hörd. Och då säger de lärda ria handlar om att göra gärningar för att göra sig sedd. Medans summa handlar om att säga saker för att göra sig hörd. Till exempel, ria. En person ber med avsikten av att folk ska se honom be. Han förskönar sin sala, han ber bättre för att folk kollar på honom. Genom för deras skull förskönar han bön. Summa. Att göra sig hörd. Till exempel. Han gör vikir när folk går förbi högt. För att folk ska säga. Åh, han gör mycket vikir. Han gör det för deras skull och inte för Allahs skull. Eller han. Till exempel talar om goda gärningar som han har gjort. Och jag gjorde si och så. Och jag skänkte så här mycket pengar. För att de ska tala gott om honom. Så han säger någonting. Han visar ingenting speciellt utan han säger goda saker han har gjort. Då är det också en form av summa. Och de är som synonymer. Ria och summa. Och det har kommit väldigt många texter i islam som tyder på vilken otroligt ful och vidrig och låg synd det är att falla in i ria. Det har nämnts otroligt många texter i Koranen och i Sunna som klandrar kyrk. Och ria är en form av kyrk. Så alla texter som klandrar kyrk är ett förbud mot ria. Alla texter som uppmanar till tawhid är ett förbud mot ria. Vi finner också i Sunna att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kallade ria för kyrk al-asgar. Den lilla kyrk. Och han kallade ria för kyrk al-khafi. Den dolda kyrk. Och kyrk al-sarair. Den inre och hemliga formen av kirk. Vi finner också i Koranen och i Sunna, som vi kommer att nämna vissa bevis på, att den som faller in i ria inte får sin gärning accepterad. Den accepteras inte av Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi finner också att de straffas för denna ria. Och inte bara straff. Det har nämnts i vissa hadither som vi kommer att nämna, att det är de första som kastas i helvetet på domedagen. Så det är väldigt, väldigt farligt. Och det är någonting som människan ständigt ska kämpa med. Rannsaka sig själv. Och hela tiden förnya sina avsikter och sin uppriktighet. Och tänka, varför gör jag den här gärningen? Är det för Allahs skull eller är det för någonting världsligt? Så att man ständigt utför det man gör till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi sa i början att grunden i ria är att det är en liten form av kirk. Det är grunden. Ria kan också vara en stor form av kirk. Och det är om allt människan gör är för folks skull. Han gör det inte för Allahs skull. Han gör det inte för att komma in i paradiset. Utan allt han gör i religionen är bara för att bli sedd. Och vem är det som har denna egenskap? Al-munafiqun. Ahsantu. Det är hycklarna. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَىٰ قَامُوا كُسَالَ يُرَاؤُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Allah säger att om de står för att be, så står de lata. Endast för att visa upp sig för folket. Och de minns inte Allah förutom lite. Så hycklarna ber. Men vad är syftet för att be? Att visa upp sig. De ber inte för att gå till Jannah. De ber inte för Allahs skull. Utan de bara låtsas och spelar att vara muslimer. Så hela deras religion, deras fasta, deras bön, deras skänkande av pengar, allting bara för att visa upp sig. Det är bara ett yttre skal. Men det finns ingen tro bakom det hela. Så deras ria är kufr och nifaq. Och dessa människor är i botten av helvetet. Författaren nämner en vers i början på detta kapitel. Och det är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Säg, Allah säger här, säg Muhammad sallallahu alaihi wasallam till folket: jag är bara en vanlig människa som ni. Genom uppenbarelsen så vet jag att eran Gud är den enda sanna guden. Så låt den som hoppas på att möta sin herre göra rättfärdiga gärningar. Och då han dyrkar honom, inte sätta någonting vid hans sida. Och den här sista delen finns inte med i översättningen, så ni kan lägga till den. Denna aya är den sista ayan i surat al-Kahf. Och mashallah, den har mycket, mycket viktig kunskap. En aya som alla borde memorera. Allah subhanahu wa ta'ala säger här först: قل, säg till folket, ja Muhammad, innama ana basharun mithlukum. Jag är endast en människa som er. Det vill säga, jag är inte någon som har gudomliga egenskaper. Jag är inte någon som förtjänar att dyrkas. Jag är som er skapad av lera. Jag är från Adams ett. Jag är en människa som er. Jag är inte en ängel. Jag är ingen gudom, utan jag är en människa. Och den här versen är också viktig som svar på de sufister som säger att Muhammad a.s. är skapad av ljus. De säger Nur Muhammad. Muhammad skapades av Allahs ljus och liknande saker. Och de här haditherna är påhittade. Utan Muhammad a.s. som vi känner till kommer från en far och en mor, Abdallah och Amina, som i sin tur kommer från människor som kommer från Adam a.s. Så Muhammad a.s. är en människa. Men han är inte vilken människa som helst. Han är den bästa människan. Khairul Bashar. Den bästa människan som har gått på jorden. Sayyidu waladi Adam. Människornas mästare. Profeternas ledare. Den sista och bästa av alla profeter som gått på jorden. Den människa som Allah subhanahu wa ta'ala älskar mest av alla. Den människan som hela mänskligheten idag är skyldig att följa fram till domedagen. Och den som väljer en annan väg än hans väg kommer inte att gå till paradiset, utan kommer att gå till helvetet. Så han har en unik status. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Säg, jag är en människa som er. Men vad är skillnaden? يُوحَا إِلَيَّ. Det har uppenbarats för mig. Det är skillnaden mellan profeten och oss, alaihissalam. Att han har uppenbarelse. Vad är det då som har uppenbarats till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam? Annama ilahukum ilahun wahid. Att eran Gud är endast en. Allah är endast en. Det finns endast en sann Gud. Endast en Gud som har rätt att dyrkas, och det är Allah. Och den här delen av versen är också väldigt viktig. Allah säger här, det har uppenbarats för mig. Vad är det som har uppenbarats? Allah nämner bara en sak. En uppenbarelse är stor, eller hur? Koranen och sunna. Men vad är kärnbudskapet i uppenbarelsen? Vad är den viktigaste delen av uppenbarelsen? Tauhid. La ilaha illallah. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför är det enda som Allah nämner i uppenbarelsen, annama ilahukum ilahun wahid. Det viktigaste och det som alla profeter skickades med, att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid. La ilaha illallah. Det här är kärnbudskapet i islam. Grunden i islam och iman. Och sen säger Allah, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Så låt den som hoppas på att möta sin herre. Här säger vissa av salaf, låt den som fruktar att möta sin herre. Den som är rädd för att möta Allah, domedagen, vilket vi alla ska vara. Låt honom göra rättfärdiga gärningar, och när han dyrkar Allah, inte sätta någonting vid hans sida. Andra från salaf sa att den som hoppas på att möta Allah betyder här den som längtar efter att få se Allah. Vilket är den högsta och bästa belöningen i paradiset. Eller hur? Den högsta och bästa belöningen i Jannah och på domedagen, den största äran, är att få se Allah subhanahu wa ta'alas ansikte. Och vi hoppas inshallah att vi ska få vara från dem. Så vad är det då man ska göra? Om man är rädd för Allah, domedagen, om man längtar efter att få komma in i Jannah och få se Allah subhanahu wa ta'ala. Två saker. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Låt han göra rättfärdiga gärningar. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Och inte sätta någonting vid hans sida. När ni dyrkar Allah, inte sätta någonting vid hans sida. Och det här är själva beviset i versen på att det är förbjudet med ria. Ria är en form av kyrk. Och Allah säger, han får inte sätta någonting vid Allahs sida. Varken liten kyrk eller stor kyrk. Öppen kyrk eller dold kyrk. Så all kyrk är förbjuden. Och den här versen är ett bevis på att det finns två villkor för att våra gärningar ska accepteras. En väldigt, väldigt viktig punkt som alla muslimer måste känna till. Men som tyvärr vissa muslimer inte känner till. Och det är att det finns två stycken villkor för att våra gärningar ska accepteras. Om ett eller båda av dessa villkor inte uppfylls, så accepteras inte denna gärning. Vi talar nu om religiösa gärningar, alltså ibada, dyrkan. Vi talar inte om dunja saker. Om du gör en dyrkan, så måste dessa två villkor uppfyllas, som nämns i den här ayan. Och vilka är de här två villkoren? Att gärningen är god. Den är saleh. Och då säger ulema att en gärning beskrivs bara som god om den är i enlighet med profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. För vem är det som avgör vad som är bra och dåligt? Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Och vem är det som har lagt ut hur vi ska dyrka Allah? Det är Allah azza wa jalla. Så gärningen beskrivs bara som god om den är i enlighet med profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. Och det andra villkoret, att gärningen ska vara uppriktig för Allahs skull. Man gör inte gärningen för någon annan än Allahs skull. Så här är de två villkoren för att en gärning ska accepteras. Al-ikhlas wal-mutaba'a. Att gärningen utförs med uppriktighet och att gärningen utförs i enlighet med profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. Har man inte ikhlas, alltså man har ria eller kyrk i sin gärning, accepteras den inte. Har man ikhlas men man gör den inte i enlighet med profeten Muhammeds sunna alaihi wasallam, det vill säga man gör den på ett innoverat sätt, bid'ah, så accepteras den inte heller. Och här är ett bevis. Men låt oss också nämna två stycken, eller låt oss nämna fyra hadither som stärker just de här, denna viktiga princip i islam. Och det är viktigt att alla muslimer känner till den här principen. Det har berättats i Sahih Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: de första av folk som elden kommer att flamma upp för på domedagen, eller de första av folk som kommer att kastas i elden på domedagen, är tre personer. Vilka tre? Den första är en man som Allah subhanahu wa ta'ala kommer att hämta. En man som lärde sig Koranen och i vissa hadither kunskap. Och han lärde ut Koranen. Och Allah kommer att fråga honom om allting gott han fått i detta liv. Och mannen kommer att erkänna. Och sen frågar Allah mannen: varför lärde du dig Koranen? Och varför lärde du ut Koranen? Och då så ljuger mannen och säger: ja Allah, jag lärde mig Koranen för din skull. Och jag lärde ut Koranen för din skull. Eller jag lärde ut kunskapen för din skull. Och då så säger Allah: du ljuger. Du lärde dig Koranen för att man ska säga att du är en qari. En person som läser vackert. Eller alim, en kunnig person. Waqad qil. Och man sa att du var alim. Du fick det du ville. Man sa om dig: du är alim, du är kunnig, du läser Koranen fint. Och sen så beordrar Allah att man ska kasta honom i helvetet. Varför? För han lärde sig inte Koranen för Allahs skull. Han hade inte uppriktighet. Utan han ville att folk skulle prisa honom. Sen hämtar Allah en man som dog i krig, fisabilillah. Och Allah frågar mannen om de gåvor han har fått och han erkänner. Och Allah frågar mannen varför han stred. Och då så säger mannen: jag stred för din skull, ja Allah. För att din religion ska vara högst. Och då så säger Allah: du ljuger. Du stred för att man ska säga att du är modig. Och man sa att du var modig. Du fick det du ville. Och så säger Allah: kasta honom i helvetet. Den tredje mannen är en person som Allah gav alla möjliga rikedomar. Och Allah frågar honom om gåvorna. Han erkänner och Allah frågar vad han gjorde med dessa gåvor. Och då så säger mannen: det fanns ingenting gott förutom att jag spenderade för din skull i det här goda. Allt du tycker om gav jag för din skull. Och då så säger Allah: du ljuger. Du spenderade bara för att man ska säga att du är generös. Waqad qil. Och man sa att du är generös. Och sen kastas mannen på sitt ansikte i helvete. För så all fråga. Att läsa Koranen. Lära ut Koranen. Att kriga, offra sitt liv och att skänka sina egendomar. Är inte dessa tre från de bästa av gärningar som finns? Är det inte? Men de accepterades inte av Allah. Och inte bara att de inte accepterades. Straffet för att de inte var uppriktiga var helvetet. Varför accepterades inte gärningarna? Det saknades någonting. En komponent. Och vad är det? Ikhlas. Uppriktighet. De gjorde goda gärningar som är i enlighet med islam, Koranen och profeten Muhammed sunna alaihi wasallam. Men de var inte uppriktiga för Allahs skull. Så de accepteras inte. Det här är första beviset på att gärningen måste vara uppriktig. Det andra beviset är den andra hadithen som författaren nämner i boken. Där så säger profeten Muhammed alaihi wasallam att Allah säger: ana aghna shuraka'i ani shirk. Jag är den som är i minst behov av shirk. Den som utför en handling och sätter någon vid min sida kommer jag att lämna tillsammans med hans shirk. Eller den han satte vid min sida. Yani Allah Azza wa Jal, han är al-ghani. Den rika, den oberoende. Han är inte i behov av oss, vi är i behov av honom. Om någon människa gör en god gärning för någon annan än Allahs skull, så lämnar Allah personen åt den han satte vid Allahs sida. Det vill säga Allah kommer på domedagen att säga, gå och sök din belöning hos den här människan. Inte hos mig. För du gjorde den för hans skull, inte för min skull. Vilket också bevisar att gärningen inte accepteras, eller hur? För den var inte för Allahs skull. Så om det här är klart, att gärningen måste vara uppriktig. Vad är då beviset på att gärningen också måste vara i enlighet med sunna? Now. En annan hadith som också finns i Bukhari och i Muslim är hadith Anas radiyallahu anhu, där det också berättas om tre män. Men alhamdulillah, det var tre bra människor. Och det var tre stycken av sahaba som gick till profeten Muhammeds fruar alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhunna. Och de frågade om hur profeten Muhammed alayhi salam brukade dyrka Allah i sitt hus. Och hon berättade. Och det var som att de tyckte att det inte var så speciellt mycket. Eller de tänkte att vi är så dåliga och profeten alayhi salam är så bra. Han är förlåten för sina synder. Vi måste göra ännu mer goda gärningar. Så en av dem sa, jag kommer aldrig någonsin att gifta mig med kvinnor. Jag ska offra hela mitt liv till att dyrka Allah, inte slösa bort mitt liv med kvinnor. Den andra mannen sa, jag ska fasta varenda dag. Tills jag dör. Jag ska aldrig bryta fastan. Varenda dag ska jag fasta. Och den tredje mannen sa, jag ska aldrig sova på natten. Varenda natt ska jag be hela natten. Kanske sova på dagen bara. Varenda natt ska jag be hela natten. Och när profeten Muhammed alaihi salam fick höra om de här tre männen, så blev han arg. Han hämtade dem. Och han sa, är det ni som har sagt det här? De sa ja. Han sa, jag är den av er som känner Allah mest och fruktar honom mest. Jag är den som lyder Allah mest, kunnigast om Allah subhanahu wa ta'ala, och den som lyder honom mest. Jag gifter mig med kvinnor. Jag fastar vissa dagar och fastar inte andra dagar. Jag sover en del av natten och ber en del av natten. فَمَنْ رَغِبَ أَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Så den som avviker från min sunna är inte från mig. Det vill säga, de här gärningarna som ni vill göra är utöver min sunna. Det är inte från min sunna att leva i celibat. Jag tror att man kommer närmare Allah genom att inte gifta sig. Det är inte från hans sunna att fasta varenda dag. Det är inte från hans sunna att be hela natten. Och det han vill säga här är att om ni skulle göra detta skulle det inte accepteras. Och kolla här, det var tre av sahaba. Från de bästa av människor. Och de hade ikhlas. De hade goda avsikter. De ville gott och de gjorde ishtihad. De försökte göra det som är rätt. Men det blev inte rätt. Och alhamdulillah, de blev tillrättavisade av profeten Muhammed alayhi salatu wasalam. Så han, det här är ett bevis på att det inte räcker med en god avsikt. Eller hur? Utan man måste också göra den i enlighet med profeten Muhammed sunnah alayhi salatu wasalam. Gärningen måste utföras i enlighet med islam. Och det här är viktigt, för idag så gör folk ibland saker som är bidda. Saker som är fel. Och när man kritiserar och säger det här är inte sunnah, då så säger de, men du vet inte vad som finns i deras hjärta. De kanske har ikhlas. Allah kanske tycker om dem. Och så vidare. Wallah, jag har hört sådana här argument. När vi kritiserade mannen som gjorde självmordsbomb i Sverige. De sa, men du vet inte vad han har för avsikt. Och det spelar ingen roll. Hans gärning är emot islam. Hans gärning går emot Koranen och sunnan och profeten Muhammeds vägledning. Det spelar ingen roll vad han har för avsikt. Vi tillbakavisar och säger, den här gärningen är fel. Den är bidda. Och så här får man inte göra, det här är haram. Och samma sak med alla andra saker. Så vi går inte från folks avsikter. Och därför sa Abdullah ibn Mas'ud, när han såg folk göra bidda, vikr i moskén, de gjorde gruppvikr tillsammans, subhanallah, alhamdulillah. De sa, vi vill bara gott. Vi gör vikr, vad är för fel med det? Vi vill bara gott. Vad sa han för någonting? Han sa, ah, mashallah, ni vill gott, sa han så. Nej, han sa, hur många vill inte gott men uppnår inte gott? Det räcker inte med en god avsikt i islam, utan avsikt och gärningen måste också utföras i enlighet med profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. Och den andra hadithen som också bevisar att gärningar som inte är i enlighet med sunna, det vill säga är bidda, inte accepteras, är hadith Aisha radiyallahu anha, som ni alla känner till, som finns i 40 hadith. Där så sa hon att profeten Muhammed alaihi wasallam sa, Men amila amala leysa alayhi amruna fahuwa rad. Den som gör en gärning som inte överensstämmer med våran religion kommer att få den tillbakavisad. Den kommer inte accepteras. Taib, så all dyrkan måste vara med ikhlas och mutaba. Kom ihåg de här två principerna. Och en fayda, en ledtråd, eller man kan säga någon stödgrej för att komma ihåg de här två villkoren. De kanske glömmer. Jättelätt. Kom ihåg ash-shahada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Det här är villkoren för att en gärning ska accepteras. De här två villkoren. La ilaha illallah ikhlas. Vi dyrkar endast Allah. Och det vi gör vi endast för Allah. Muhammad Rasulullah. Det vi gör vi bara i enlighet med profeten Muhammad sunna, alayhi salatu wasalam. Vi dyrkar endast Allah, så som Muhammad har lärt oss, alayhi salatu wasalam. Är det svårt att komma ihåg? Så vad är villkoren för att en gärning ska accepteras? 1. Ikhlas. Och 2. Mutaba'a. Att den utförs i enlighet med profeten Muhammad sunna, sallallahu alayhi wasalam. Sen så nämner författaren Hadith Abi Sa'idin radiyallahu anhu från profeten Muhammad alayhi salam att han sa till sahaba: ska jag inte berätta för er vad som jag fruktar mer för er än ett dajjal, antikrist? Och då så sa sahaba: jo ja Rasulullah. Han sa: ash-shirkul khafi, dold shirk. När en person ber och förskönar sin bön när han märker att andra människor tittar. Och denna hadith nämner Sheikh Albani att den är sahih. Hassan. Så vad hände här? Sahaba satt och talade om Dajjal. Och Dajjal är någonting väldigt farligt. Han är, som profeten Muhammad al-Islam sa, den största prövningen, den största fitnan från det att Allah skapade Adam till domedagen. Den största prövningen för mänsklighet. Taib. Så när profeten al-Islam såg att de pratade om Dajjal, så tog han tillfället i akt när de var helt inne på det här och nämnde någonting som var ännu farligare och någonting som de själva var i ännu större behov av än att veta faran av Dajjal. Och det är faran av ria, faran av denna dolda kyrk. Så han sa: ska jag inte berätta vad som är farligare än Dajjal? De sa: jo ja Rasulullah. Och då så sa han: kyrkul khafi, dold kyrk. Och sen mashallah, från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams goda lärosätt är att han också nämnde ett exempel. Och det här är någonting väldigt fint som ulema nämner, att när man lär ut så lär man också ut med exempel för att få folk att förstå lättare. Praktiska exempel, vardagliga exempel. Vad är exemplet som han nämnde? En person står och ber. Och när han ser att folk kollar på honom så förskönar han bönen. Han ber ännu finare. Det här är dold kyrk. Det här är ria. Och det här är att visa upp sig. Innan han förskönar sin bön för vem? För alla eller för folk? För folk. Så det här är den dolda kyrk som han då varnade för. En fråga. Vi sa ju att Dajjal är den största fitnan. Den största prövningen. Och sen så sa han ändå att det jag fruktar mera för er är ria. Varför är ria farligare än Dajjal? Vem kan svara på denna fråga? Ibrahim?
Nej, nej.
Varför är ria värre än Dajjal? Tjejerna svarade rätt på den här frågan. Skäms på er om ni inte kan.
Kanske inte mörker.
Va? Kanske inte mörker. Nej. Det är ett svar. Det finns två svar. Andra?
Det kan ske när som helst. Dajjal kommer.
Ahsant. Mashallah. Asabtum. Ni fick två rätt av två rätt. Dajjal är tidsbegränsat. Han har inte kommit. Men när han kommer så kommer han bara vara på jorden i 40 dagar, eller hur? Och första dagen som ett år, andra som en månad och så vidare. Så han är en stor fitna för de som lever då. Eller hur? Medan ria är en fitna för hela umman. För alla muslimer. Spelar ingen roll vem. Förstår ni? På så sätt är det en större fitna. Och sen som brodern sa, Dajjal, profeten Muhammad al-Islam beskrev honom. Han ser ut så, han kommer därifrån, han kommer göra så, han kommer lura folk med det här, han kommer säga så, det står kafir på pannan och så vidare. Folk känner till honom. Men ria är dolt. Och det kan vara någonting som människan yani, kanske till och med gör omedvetet. Som profeten Al-Islam, han varnade och sa att det finns kyrk i denna umma som är doldare än myrans fotsteg. Yani, det är mer svårare att upptäcka än myrans fotsteg. Och han nämnde att det är ria. Så det, ria är någonting som folk kan falla in i, kanske till och med omedvetet nästan. Så det är väldigt, väldigt farligt. Ja. Och han nämner också författaren och Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Han säger, från lärdomarna av denna hadith är att profeten Mohammed a.s. fruktade ria för sina sahaba. Och då säger ulama, de lärde, för kayf bimen dunahum. Vad ska vi då säga om de som är av lägre rang än sahaba? Om profeten a.s. fruktade ria för sahaba, vad ska vi då säga om oss? Ska vi inte vara rädda för ria? Han var rädd att de skulle falla in i ria. Ska vi då inte vara rädda att vi ska falla in i ria? Jo, självklart. Så det här borde få människan att då vara rädd och hela tiden granska sin avsikt. Ja. Tänkte nämna här en faida från Imam Sa'di i hans förklaring på Kitab al-Tawhid. Han säger här, vet att ikhlas till Allah är grunden i religionen. Det är skälen till tawhid och dyrkan. Och dyrkan är att man ska avse Allah subhanahu wa ta'ala med alla sina gärningar. Söka Allahs belöning och Allahs nåd. Så man ska praktisera grunderna av iman, de sex grenarna av iman. Och man ska praktisera islams fem pelare. Man ska uppfylla imans skyldigheter, som är ihsan, alltså fullborda sin iman med ihsan. Och man ska ge Allah hans rättigheter och man ska ge människorna deras rättigheter. Och man ska försöka fullborda detta genom att avse Allah subhanahu wa ta'ala och nästa liv. Och man ska inte göra detta med ria, att visa upp sig, eller sum'a, att göra sig hörd, eller inte för att få makt, eller dunja, eller någonting liknande. Och med detta fullbordas människans iman. Och från de största av saker som negerar detta är att man vill visa upp sig för människor. Att man gör goda gärningar för att folk ska prisa en och folk ska upphöja en. Eller att man gör goda gärningar på grund av dunja. Allt det här förstör människans ikhlas och tawhid. Eller försvagar människans ikhlas och tawhid. Och så säger han, vet att ria fihi tafsil. Det finns en lite djupare förklaring när det kommer till ria. Om en människa gör en gärning endast för att visa upp sig för folk. Eller han gör gärningar endast för att visa upp sig för folk. Så om han gör detta fullt ut så kommer detta att förstöra hans gärning. Och det här är en mindre form av kyrk. Än den som till exempel gör en sunna bön för att visa upp sig. Det här är en mindre form av kyrk och denna gärning accepteras inte. Och han säger, vi fruktar att det här kan föra honom till den större kyrk. Taib. Den andra punkten, om en person gör en gärning för Allahs skull och samtidigt också vill visa upp sig för folk. Taib, eller den här tanken kommer att han vill visa upp sig för folk och sen inte lämnar, eller affan han, inte lämnar den här onda avsikten, så tyder texterna på att hans gärning inte accepteras. En person ställer sig och ber för Allah. Och i slutet på bönen så kommer några kompisar in. Och han börjar be ännu finare. När han förskönar bönen. I slutet på bönen för kompisarnas skull. Då säger han att den här gärningen accepteras inte heller. Taib, den tredje. Om en person ställer sig och gör en god gärning för Allahs skull. Men han får tankar av ria. under denna dyrkan. Om han stöter bort dessa tankar och vänder sig till uppriktighet till Allah, så skadas han inte av dessa tankar. Men om han däremot, yani, finner behag i dessa tankar och fortsätter med dem, så kommer det här att minska hans gärning och försvaga hans iman och hans uppriktighet, beroende på hur mycket ria han hade i hjärtat. Så, och det här kan hända alla. Om du står och ber och shaitan kommer till dig och säger, ah, visa upp dig och försköna din bön och så vidare. Och du säger, a'udhu billah, och du tänker, vad är det här för tanke? Och du fortsätter och ber till Allah subhanahu wa ta'ala. Då får du ingen synd på det. Men om man däremot accepterar den här tanken, om man verkligen börjar att göra gärningarna för folks skull, khalas, då accepteras inte gärningen. Och vissa lärda har lite olika ikhtilaf här. Om man gör gärningen med uppriktighet till Allah, och sen kommer de här tankarna, och man kanske börjar visa upp sig lite, och sen så lämnar man de här tankarna och går tillbaka till ikhlas. Accepteras gärningen eller inte? Och där finns det olika åsikter. Allah alam, det som verkar vara uppenbart är att gärningen inte accepteras. Taib. Men då skiljer också de lärda på gärningar som vars, vad kan man säga, början eller slut och början sitter ihop. Och gärningar som är enskilda. Vi ska ta exempel. Till exempel salah. Salah är en längre gärning där allting måste falla på plats. Till exempel i salah, om du tappar wudu. Spelar det någon roll om du tappar wudu i början eller mitten eller på slutet? Alla bryter bönen, eller hur? Spelar det någon roll om du vänder dig bort från qibla i början, mitten eller på slutet av bönen? Allt bryter bönen. Eller hur? Så samma sak här med ria. Kommer ria in i bönen, om man börjar visa upp sig i bönen, så förstörs hela bönen. Taib. Till skillnad från gärningar som är, ja, vad kan man säga, särskilda, enskilda. Till exempel en person skänker 100 kronor till en fattig, sadappa, med ikhlas, uppriktighet till Allah. Inshallah, det accepteras, eller hur? Och sen ser han hur folk kollar på honom. Och då tar han fram en till hundring och skänker för att folk ska prata gott om honom och se att han är generös. Accepteras detta? Nej. Men nollställer det hans första sadaka? Nej, för de säger att det här är två enskilda gärningar. Den första var för Allahs skull och den andra var för att visa upp sig. Så de är två enskilda gärningar, särskilda gärningar. Förstår ni? Så att det är bra att känna till det här. Så vissa gärningar hänger ihop, som fastan till exempel. Om en person har ria under dagen när han är fastar, så kallas det nollställe hela fastan. Samma sak med hajj och samma sak med salah. För de gärningarna hänger ihop. Och så har vi de här gärningarna som är ni särskilda, enskilda. Som sadaka eller vikr och så vidare. Ja. Jag hade en till fråga här. Kan man ha ria efter att man har gjort en god gärning? Alltså du gör gärningen för Allahs skull. Och sen nollställs gärningen på grund av ria efter gärningen. Ja. Är detta möjligt? Nej. Nej, det är möjligt. En person som vi sa till exempel skänker 1000 kronor till fattiga. Med ikhlas. Och sen sitter kompisarna och pratar om generositet och så vidare. Och då vill han visa upp sig. Och säger, men jag skänkte 1000 kronor till fattiga igår. För att visa upp sig, till exempel. Den nollställer hans sadaka. Eller han nämner och prisar sig själv med hur mycket han bad på natten, hur mycket frivillig fasta han har, bara för att göra sig hörd och få rykte bland folk. Taib. Ett annat scenario. Och det här är viktigt. En person gör en god gärning. Med flit gör han den öppet och han vill att folk ska se honom för att de ska ta efter. Han vill vara en god förebild och ett gott exempel. Till exempel någon säger nu att ja, det finns en fattig person, vi samlar pengar. Och jag säger, jag säger framför allihopa, jag skänker 500 spänn. Avsikten är att ni ska ta efter. Är det här tillåtet eller förbjudet? Det är tillåtet, ja. Jag gör det för Allahs skull. Och jag gör det för att ni ska ta efter. Jag är en god förebild i detta. Inget fel finns i detta. Men självklart måste man ju vara försiktig med att man verkligen gör det för Allahs skull. Och han säger också här, Sa'di. Ria är en väldigt, väldigt farlig sjukdom som kräver mycket ilaj, genom att man verkligen kämpar mot detta. Och temrinen nefs al-ikhlas. Och att man verkligen kämpar med sig själv att vara uppriktig. Och strävar i att putta bort de här tankarna om ria. Och söka Allahs skydd i att ändå skyddas från den här ria och att fullborda sin tawhid. Och det är också en viktig punkt här som ulema talar om. Hur kan man bli uppriktig och hur kan man skydda sig själv från ria? Viktig fråga, eller hur? Vi ska kriga och kämpa varje dag med uppriktighet och kämpa mot ria. Vad är det som hjälper oss i detta? En sak som Sheikhen nämnde var att be Allah om hjälp. Att be Allah om att bli från de uppriktiga. Att be Allah att han ska skydda en från ria och kirk och allting dåligt. Är det någon som kan en dua som vi har nämnt som skyddar från ria? Den duan som finns i Adab al-Mufrad där profeten Muhammad a.s. lärde oss att säga Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Och Allah, jag söker skydd hos dig från att sätta någonting vid din sida medvetet. Och jag söker förlåtelse hos dig från det som jag inte vet. Yani medveten kyrk, omedveten kyrk, stor kyrk, liten kyrk. Man ber Allah att skydda en från kyrk. Och man kan generellt be Allah att man ska bli från en mukhlisin, de som är uppriktiga, man ska söka, man söker Allahs skydd från att falla in i ria och liknande saker. Så man ber Allahs hjälp i att vara uppriktig. En annan sak som också hjälper människan att uppnå uppriktighet är att känna till dessa texter och dessa bevis. Dygden av uppriktighet, att religion är en islam av tawhid och ikhlas. Belöningen som finns för de som är uppriktiga. Och känna till texterna i, som handlar om faran av kirk. Faran av ria, ögonkänneri. Straffet, att gärningarna nollställs och personen kan hamna i helvetet och liknande saker. Och sen också att känna till Allah subhanahu wa ta'ala. Allahs namn och egenskaper. Att Allah subhanahu wa ta'ala är den enda som förtjänar att dyrkas. När vi ber för Allahs skull. Vad ska folk ge dig? Varför ska man visa upp sig för folk för? Vad vill du ha av folk? Vem är de att du ska dyrka Allah eller visa någon ibada för att få någonting av dem? Har de det här värdet? Nej, wallahi. Kan de belöna dig på domedagen? Kan folk belöna dig? Kan folk ta dig in i Jannah? Kan folk rädda dig från helvetet på domedagen? Nej, wallahi. Så i slutändan, folk kan inte göra dig någonting. Utan endast Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är viktigt att känna till de här bevisen. Det hjälper människan att uppnå ikhlas. Vi ska nämna nästa kapitel också, som är väldigt kort. Det är bara en ayah och en hadith som är länkad till detta kapitel. Och där säger författaren Bab mina shirki irada till insan bi amalihi dunya. Kapitlet att det hör till shirk att utföra rättfärdiga handlingar för någonting världsligt. Det är en form av kirk att utföra ibada, alltså dyrkan, för att uppnå någonting världsligt. Vad är skillnaden på detta kapitel och förra? I förra kapitlet, att utföra en ibada för att bli prisad av folk, att bli sedd av folk. I det här kapitlet, att utföra en ibada för att få någonting världsligt, för att få status eller pengar. Det är också en form av kirk. Så gärningen utförs inte för Allah, utan utförs för att få någonting världsligt. Och där nämner författaren versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
De vilkas hela strävan står till det jordiska livet och dess fröjder. De ska vi i detta liv ge hela lönen för deras handlingar och ingenting ska här dras från dem. Men de har ingenting annat att vänta i det kommande livet än eld. Vad de har åstadkommit i denna värld har gått förlorat och alla deras strävanden var förgäves.
Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att det finns ett folk. Och det här är egentligen kuffar. Denna vers uppenbarades gällande kuffar. Men vi har en generell princip i tafsir att verserna omfattar en generellt alla. Al-ibra, leysa bi khusus al-sabab. Man kollar inte på varför versen sändes ner utan man kollar på dess generella betydelse. Så det finns de vars hela mål är det världsliga livet och dess fröjder. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. Hela deras strävan och allt de gör är för att uppnå världsliga ändamål och fröjderna i detta liv. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. De ska vi i detta liv ge hela lönen för deras handlingar. Och ingenting ska dras därifrån. De som bara kämpar för att få världsliga saker. De gör goda gärningar, kanske ibadah för att få världsliga saker. Vad händer? De ska få det de strävar efter. Och de ska inte förlora någonting. Och här säger sahaba, yani, de ville kanske bli prisade av folk, de blir prisade av folk. De ville ha pengar, de kommer att få pengar. De kanske kommer att få hälsa och liknande saker. De gör vissa goda gärningar och de kanske får lite i detta liv. Det var deras avsikt. Allah ger till vem han vill och håller tillbaka från den han vill. Men de har ingenting annat att vänta i nästa liv än eld. Och allt de har gjort i detta liv har gått förlorat. Och all deras strävan var förgäves. Så den här versen bevisar faran av att göra religiösa gärningar bara för att vinna världsliga ändamål. Förstår ni? Kan ni tänka er något exempel på detta? Yani, en person till exempel säger jag åker bara på hajj om jag får pengar. Vissa människor gör så. Han vill inte åka på hajj. Han orkar inte. Men någon säger om du gör hajj för min pappa så får du 30 000 kronor. Han gör hajj bara för pengarna. Om pengarna inte fanns så skulle aldrig åka på hajj. Den här personen, hans hajj är inte accepterad. Han får ingen belöning för det han gör. Men om han vill göra hajj. Han vill göra hajj för Allahs skull. Och någon säger kan du göra hajj åt min pappa? Varsågod, här är 30 000. Det får han göra. För hans ibadah i dyrkan är för Allahs skull. Förstår ni? Och han sa inte det här villkoret, jag gör bara hajj om jag får pengar. Det kostar ju pengar att göra hajj. Och han behöver kanske pengar för att utföra hajj. Så det är okej att någon betalar och säger varsågod, här är pengar till resan, här är pengar till att offra och här är pengar till hotell och liknande saker. Och en liten extra slant för att du gör den här tjänsten åt mig. Men det är inte hans avsikt. Alltså han har inte gjort religionen till en tijara. Ett annat exempel, det finns idag folk, och det här fanns tyvärr i Medina, som utbildar sig. De går islamiska universitetet bara för att få ett arbete. De bryr sig inte om att lära sig religionen, att lära andra religioner, att praktisera kunskapen. Det enda viktiga är att få ett betyg. Det står jag har gått ut en islamisk skola och med det här betyget kan jag få ett jobb och jag kan få mycket pengar. Hans studier är inte heller för allas skull. Hans studier är för dunja. Eller hur? Eller någon vill bli en qadi, han blir en domare. Mashallah, man får mycket lön om man är en domare, en hög lön. Studera islam i flera år bara för att få ett betyg och kunna få en hög lön. Det är också fel. Eller en person går ut i jihad fisabilillah bara för att få krigsbyte. Han vet att vi ska erövra den här staden. I den här staden finns det mashallah mycket guld. Ja? Han vill bara ha pengar. Inte för Allahs skull. Så han får ingen belöning för det han gör. Det enda han får är kanske de här dunja sakerna. Den ena får ett jobb, den andra får lite guld och så vidare. Så det här är något som inte är tillåtet i islam. Sen så nämnde författaren hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där profeten Ali sallallahu alaihi wasallam nämnde att folk i det här livet är av två kategorier. Och han sa i denna hadith: ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu al-khamisa, ta'isa abdu al-khamila. Må dinarens slav förgå. Må dirhamens slav förgås. Må khamisas, och det är ett klädesplagg gjord av silke, må han förgås, och må khamilas, och det är också ett tyg. Må slaven till khamila också förgås. Han gjorde dua här. Yani må Allah förstöra personen som är slav till dinar och dirham. Och dinar och dirham är guld och silver. Och khamisa och khamila är kläder, världsliga saker. Yani status och ägodelar. Så profeten Ali som gjorde dua, ta'isa, ta'asa, var låg och förnedrad och förlorad. Till personen som är slav till guld och silver och kläder och liknande. Och vad sa han sen? På samma sätt som han är belåten när de här sakerna ges till honom, blir han arg om de återtas från honom. Eller inte ges till honom. Må en sådan person förgås och återfalla om han blir stucken av en törn. Låt honom då inte hitta någon som kan ta ut den åt honom. Yani profeten gjorde dua att ingen skulle hjälpa honom. Han skulle lämnas till sig själv. Och så sa han toba. Och toba är ett träd i paradiset. Eller så är det paradiset. Till den som håller i hästens tyglar i jihad fisabilillah. Håret är ovårdat och hans fötter är täckta av damm. Om han ges i uppdrag att vakta armén så vaktar han. Och om han utses till den bakre delen av armén så håller han sig till den och han gör sitt jobb. Och om han frågar om tillåtelse att få gå in och träffa ledaren så vägras han eller han nekas. Och om han medlar så accepteras inte hans medlan. I denna hadith så nämnde profeten Ali sallam då två människor. Den första är en person som han gjorde dua emot. Och vem är det? Abdu dinar. Den som är slav till dunya. Pengar och guld och kläder. Den som är slav, det vill säga den personen som har gjort dunya till sitt viktigaste mål. Och allt han gör, gör han för dunya. Om det till och med är ibadah, han gör det för dunya. Om det inte finns någon vinning i dunya så gör han den inte. Den här personen är en förlorare, eller hur? Han är en förlorare, det är inte tillåtet att vara på det här sättet. Men han är också en fejda. Profeten Ali som gjorde dua, han sa ta'isa abdu dinar. Må han vara förlorad, den som är slav till dinar och dirham. Han sa ordet abd. Han sa inte till exempel ta'isa maliku dinar och maliku dirham. Eller ta'isa jami'u dinar. Han gjorde inte dua mot personen som äger pengar. Han gjorde inte dua mot personen som samlar pengar. Vilket tyder på att det är halal i islam. Att arbeta, att samla pengar, att äga pengar. Så länge det är på ett halal sätt och man betalar sin zakat. Inget fel med det. Du får spara pengar på kontot. Du får investera, du får spara pengar till familjen. Det här är någonting som islam har uppmuntrat. Islam har uppmuntrat att man arbetar. Att man jobbar och tjänar sitt levebröd. Och islam har klandrat att man går och tigger. Islam ska jobba. Och det nämndes i en hadith, det är bättre att en man samlar ved uppe i bergen och han bär det på ryggen och går och säljer på marknaden än att han går och frågar pengar. Gå och tigger. Ni kämpa och tjäna ditt levebröd. Det är halal islam. Men det är någonting bra. Och därför så gjorde också profeten dua alaihi salam. Vad sa han? Han sa Allahumma la taj'al dunya akbar hammina. Och Allah gör inte dunya till vårt största mål. Och han säger ulema, han sa inte yani låt, gör inte dunya till vårt mål. Det kan vara ett delmål. Riktiga målet är Jannah. Men det är inget fel med att bry sig om dunja. Att vilja kanske få en utbildning, att få samla på sig någonting, att ha vissa mål i dunja. Det är okej att göra det. Men det ska inte vara ens viktigaste mål, att vara besatt av det världsliga livet på bekostnad av religionen. Att man blir en slav till dunja. Att dunja äger dig. Du är som en slav till rikedomar. Och därför säger ulema här att en person kan vara rik, miljonär, men han är inte en slav till dunja. För han gör det han ska göra. Han gör sina skyldigheter mot Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Och en person kan vara fattig, men han är slav till dunja. Slav till pengar. För han är beredd att sälja religionen till pengar, och han är beredd att yani, kanske dyrka, göra bra saker bara för att få pengar och liknande saker. Så han är en slav till dunja. Och det här är någonting klandervärt. En annan sak som också nämndes här var att han gjorde dua mot en person som är slav till kläder. Vackra kläder. Och en av våra shuyukh nämnde här i förklaringen, Sheikh Abdelrazak al-Abbad. Han sa, du kan se vissa människor. De är beredda att stå framför spegeln i flera timmar. Kläderna, smink, håret, skönhetssalonger och fixa. Timmar och timmar, eller hur? Men de är inte beredda att stå inför alla 5 minuter och göra sådana. Finns det inte sådana människor? Eller mashallah, det kommer till håret och smink och kläder. De är beredda att stå hur länge som helst. Men om man säger till dem, be 5 minuter. Off, orkar inte. Ont i benen, har inte tid, upptagen. Är de inte dessa människor slavar till kläder? Det är wallahi. Så att, a'udhu billah. Från ett sådant lågt tillstånd. Sen nämnde han personen som kämpar för nästa liv. Personen som inte är en slav till dunja. Och han nämnde ett exempel av en person som är en mujahid fi sabilillah. Han krigar en riktig jihad fi sabilillah. Han håller tyglarna på sin häst. När han rider fi sabilillah. Hans hår är ovårdat. Och hans fötter är dammiga. Än han lägger inte vikt på det här. Han har ett viktigare mål. Att ge Allahs religion seger. Och han gör den uppgiften han får. Ska han vakta armén, vaktar han armén. Han håller sig bak i armén. Han vill inte synas. Han vill inte vara den som har status och den som upphöjer sig själv. Han vill vara den här okända personen i armén. Han bryr sig inte om folk. Han är där för Allahs skull. Taib. Och så vad nämndes? Om han skulle gå in till ledaren skulle han inte släppas in. Om han skulle gå till ledaren skulle han inte släppas in. För honom är det inte viktigt att han var en man av status som får sin röst hörd och han är respekterad av ledaren. Det är inte viktigt. Han är okänd. Men han är hög hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och om han medlar hos folk, då skulle folk se vem är han. Men han är hög hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, han gör inte saker och ting för dunja. Han gör dem för Allahs skull. Så här är ett exempel på ikhlas. På uppriktighet. En fråga. Om en person har ikhlas, han har uppriktighet. Till exempel han vill vara imam i en moské. Är det då tillåtet för honom att ta emot en lön? Från till exempel statskassan i ett muslims land, Wizarat al-Oqaf. Så vi ger dig 20 000 i månaden. Du ska vara imam, du ska göra salah, du ska göra khutba, du ska lära ut kunskap. Är det här tillåtet? Eller är det att söka dunja med sina goda gärningar? Vad säger du?
Det är tillåtet om det är vanligt i landet. Om det är ett muslimskt land där alla får lön. Liksom, men till exempel om man kommer till Sverige och säger jag kan vara din chef på 20 000, så säger de stick. Det finns en som gör det gratis.
Ja, men det är generellt så är det i alla fall tillåtet. Det är tillåtet att få en ersättning för att kunna göra denna goda gärning. Du skulle göra den ändå. Gratis. Men för att kunna gärna vad kan man säga, offra av ditt liv och din tid för den här goda saken, så går folk in och hjälper dig att göra denna goda sak. Och det här är någonting som fanns i början av islam också, att Umar ibn Khattab gav lön till al-mujahidin. Gå ut och kriga, varsågod, här är ersättning. Du är domare, varsågod, här är ersättning. Du ska lära ut Koran, varsågod, här är pengar. Du ska vara en domare, varsågod, här är pengar. Men det är inte så att de säger Jag ska bara göra denna gärning om jag får pengar. Och tyvärr, det är något som finns idag. Vissa säger, jag lär bara ut Koranen om jag får cash. Vissa säger, jag föreläser bara om jag får pengar. De hämtar någon föreläsare från USA. Mashallah, han ska ha 30-40 tusen. Han ska bo på fett hotell. Han ska flyga första klass. Pengar i fickan. Får jag inga pengar, jag kommer inte. Och vad är uppriktigheten i detta? Och det här faller in under dessa texter. Att han bara gör gärningar för dunja. Och det ska man akta sig för. A'udhu billah. Så generellt, en muslim ska göra allt han gör för Allahs skull. Och inte för dunja. Inte för att bli sedd eller hörd av folk. Utan belöningen finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska inte bry sig om att tjäna pengar på att göra religiösa handlingar. Utan belöningen finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.